Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och det blir återigen riktigt rapportsvep. Jag lämnar över facklan här till vem vill ta stafettpinnen och svara på hur läget är.
Jag fick ju den förra veckan, så den andra veckan kan ju Mange få det.
Du är generös.
Jag är ju ändå en väldigt ödmjuk och generös man.
Du har ju ändå drygt 300 avsnitt i bagaget, så där du har fått berätta hur du mår.
Det är sant.
Mange Stur, hur mår du egentligen, Mange? Sitter du naken den här veckan också? Du vet, såg ju inte lyssnarna som tur var, men förra veckan var det lite nakenchock när vi loggade in här.
Och ja, ni såg ju bara överkroppen i webcamen och den var ju lite naken för det var varmt hemma. Men jag hade faktiskt byxor på mig. Det var inte mer än så.
Jag tänkte så här, det kanske har gått dåligt för Manges portföljbolag. Han startade en OnlyFans istället.
Jag har inte råd med kläder snart. Nej, men det rullar på. Kul med lite rapportsäsong. Lite puls nu.
Det är fan. Verkligen. Och det är det vi kommer prata om. Vi kommer gå igenom en handfull med bolag. Jag fick det totalt till nästan 10 stycken, va? Och då tänker jag att det är lika bra att vi kör igång direkt. Vi ska dock få påminna först, som vanligt, om att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår på podden. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker. Gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Denna vecka sponsras vi av Trine, som gör det möjligt att investera och göra gott samtidigt. Trine är en investeringsplattform där du kan investera i solenergiprojekt runt om i världen. Du lånar alltså ut pengar som går till att skapa mer grön el i världen samtidigt som du får ränta. Avkastningen på dessa lån ligger runt 4-10% per år, vilket efter avgifter och tidigare kreditförluster resulterat i att den historiska avkastningen blivit runt 4-7% per år. Trine utvärderar och riskbedömer alla låntagare på plattformen innan det läggs ut.
Gå in på trine.com/marketmakers så får du som ny användare 25 euro rabatt om du investerar minst 100 euro. Och du ser direkt på plattformen vilka olika projekt som finns och du kan alltså se exakt var pengarna går, vilken nytta de kommer att göra och till och med vilken miljöpåverkan din investering får. Så ren energi är inte bara en miljövänlig investering utan också en motor för ekonomisk tillväxt. Så här kan du som sagt både göra en god sak samtidigt som du tjänar pengar.
Mer än 14 000 investerare har redan använt Trine och tillsammans har man investerat över 1 miljard i grön energi, vilket också reducerat över 1 miljon ton koldioxid och gett 3 miljoner människor ren energi. Så gå in på trine.com och använd koden MARKETMAKERS i ett ord, eller enklast är att klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Som vanligt ska vi dock påminna om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Din investering kan både öka och minska värde, och det är inte säkert att få tillbaka det investerade kapitalet.
Vi säger stort tack till Trine.
Ja, då ger vi oss ut här i rapportdjungeln och jag tänker att jag ska börja med Acast. Vi kör en lite alfabetisk ordning. Och Acast, det var ju kul, vi pratade om dem förra veckan. Det är alltid lite sådär nervigt, tycker jag, när man ska prata om ett bolag som man vet rapporterar inom väldigt kort tid. Det kan bli riktigt, riktigt farligt. Men det gick väl ut, rapporten togs emot väl. Den kom den 7 maj. Vi ska tillägga att vi spelar in det här den 8 maj, men det släpps den 9 maj. Och den här rapporten kom alltså den 7 maj, så i tisdags, när du lyssnar på det här. Och vill man ha hela caset för Acast, ja, då ska man ju såklart lyssna på förra veckans avsnitt. Men hisspitcherna kan man säga att det är världens största poddplattform. De säljer annonser i de här poddarna. Och annonsåret 2023 var ju uselt. Plus att det kom en uppdatering av iOS som påverkade lyssnarantalet negativt med 12%. Så att caset här lite grann var ju att Acast är lite nedtryckt. Folk är liksom lite trötta på olönsam tech och så vidare. Men det här är en riktig guldgruva till plattform som faktiskt, trots att man har lite negativa saker emot sig, alltså dåligt 2023 och sämre antal lyssnare på grund av uppdatering, och att man gjorde en stor nedskrivning också Q4, så såg egentligen det underliggande caset väldigt positivt ut. Det var i alla fall min bild av det. Och bland annat så kontrar man ju liksom minskade lyssnare med att man har högre lyssning per användare, eller per intäkt per lyssnare ska jag säga. Och man siktar faktiskt också på positivt EBITDA för 2024. Och då är frågan, hur såg Q1 ut då som kom nu i tisdags? Kan tilläggas också att Q1 generellt är det svagaste kvartalet, medan Q4 brukar vara det starkaste. Men Q1 var ju superstark. Omsättningen ökar 25%. Man kan jämföra det med att man växte 11% samma kvartal förra året. Så det är ändå inga superlätta komps man möts mot här. Och primärt är det Nordamerika som är drivaren här. Och det pratade vi också om förra veckan, att Nordamerika är en otroligt intressant marknad. Där är faktiskt inte Acast etta. De är etta i världen, men i Nordamerika så är man tvåa sett till plattformar. Så här finns en enorm annonsmarknad att ta, och man växer kraftigt. Nästan 50% växte man i Nordamerika. Det betyder dock inte att de andra marknaderna är på dekis, utan övriga marknaderna växer mellan 16-20%. Så även där, superstark tillväxt. Och i Nordamerika ser man redan nu ett mycket mer positivt sentiment bland annonsörer. Och det här pratade jag också om förra veckan. 2023 var riktigt uselt, men 2024 ser ut att börja väldigt starkt. Och det börjar synas redan nu i siffrorna. Och man ser det i Nordamerika, men de menar på att i övriga världen är man fortsatt mer avvaktande. Jag tror personligen, bara baserat på våra erfarenheter och hur ser vi podden och övriga liksom marknaden och tittar på den, så tror jag att förbättringen kommer börja synas i Europa i alla fall redan i Q2. Men kanske nästan full utgång i Q3, men det är min gissning. Bruttomarginalen för Acast ökar till 39%, så man är nästan uppe i 40% bruttomarginal, och där var ju samma i Q4, justerat dock i Q4 för den här engångseffekten på grund av iOS-uppdateringen där man skrev ner då värdet på sina lyssnare. Målet Acast har är 35-38%, och då är den klassiska frågan, kommer man, är det onaturligt hög bruttomarginal nu i och med att man ligger lite högre än målet? Jag tror, och det är lite linje med vad bolaget säger också, att 2024 så kommer man få en väldig hävstång i och med att annonsmarknaden kommer tillbaka i full kraft. Då kan man justera upp pris lite grann. Samtidigt som man har ganska hård kostnadskontroll nu på grund av att 2023 var dåligt. Och då får man liksom en initial kraftig hävstång där intäkterna ökar medan kostnaderna fortfarande hålls nere. Det här kommer ju gå ut över tid. Alltså över tid kommer bruttomarginalen gå ner till det här målet igen. Men 2024 tror jag att man kommer ligga över målet. Och ligga väldigt kraftigt kring typ 40% bruttomarginal. Men på sikt, som sagt, något år eller två framåt, så kommer man ner på de här 35-38% igen. Det är min gissning i alla fall. Att man, som sagt, får hävstång 2024. Och sen kommer kostnader börja stiga upp igen. EBITDA. Fortsatt negativ, men nu ligger man på minus 4% EBITDA-marginal istället för minus 18% samma kvartal föregående år, vilket ju går åt rätt håll, och målet är att bli positiva på EBITDA-nivå för hela året 2024. Minns inte riktigt vad jag sa förra veckan, jag tror bara jag sa att man vill ha lönsamhet 2024, men det var ju ett ganska viktigt klargörande som jag missade då, att det är på EBITDA-nivå man vill nå lönsamhet, så det är inte på sista raden. Man gjorde dock faktiskt lite positivt på sista raden, 3 öre per aktie, men jag tror att det här framförallt är på grund av att man gjorde jättestora valutavinster det här året, eller det här kvartalet. Och det gjorde också att kassaflödet var positivt. Man gjorde 5 miljoner i positivt kassaflöde, men av det så är 25 miljoner ungefär hänförligt till valutaeffekter, så att skriva av det, det är ingenting man behöver ta, kanske ska räkna med framåt. Och även i Q1, den här som minskar antalet lyssningar. Jag nämnde ju det förra veckan att även under Q1 kommer man se påverkan av iOS-uppdateringen. Och effekten blev exakt densamma, -12% antal lyssnare. Men det var ingen överraskning. ARPL, Average Revenue Per Listener, alltså genomsnittlig intäkt per lyssnare, ökar dock 40%. Man tjänar nu 37 öre per lyssnare och man hade 1,1 miljarder lyssningar i kvartalet. Och det här är ett väldigt viktigt mått, att lyssnarantalet har gått ner lite grann men annonsen ökar. Det som ska tilläggas här också är att den här iOS-uppdateringen, jag förklarade ju det förra veckan vad den innebär. Det innebär egentligen att massa falska lyssningar försvinner, alltså nedladdningar som inte nödvändigtvis blir en lyssning. Nu blir det lite mer de faktiska lyssningarna man ser. Så att antalet lyssnare minskar är egentligen inte så negativt. Absolut, nu kan man inte sälja annonser till falska lyssningar. Men fördelen blir att man borde kunna mot annonsörer ta lite mer betalt. För man kan peka på att ja, men nu är ju lyssnarantalet mer det riktiga lyssnarantalet. Så att det är ju faktiskt riktiga lyssnare som får annonserna då. Och det här är ju liksom det stora, en del av case också med Acast. Att podcastmediet är ju väldigt korkat. Det går inte att mäta liksom, hur mycket en annons får i ROI. Det går inte att mäta se exakt vilka som lyssnar på en podd och så vidare. Och här gör ju Acast ett jättearbete med att försöka öka teknikgraden för att göra annonserna mer riktade på olika sätt. För det här vill ju annonsörerna ha. De är ju vana vid det vid till exempel sociala medier, att man kan välja exakt att jag vill ha den här åldersgruppen i den här, på den här platsen på jorden med den här typen av intresse. Och här använder man förstås AI och stora mängder data. Bland annat förvärvar man ju Podchaser, som man kallas för poddvärldens IMDB. Där finns jättemycket metadata kring poddar. Och nu släppte man i mars också en stor uppdatering till sitt Predictive Demographics. Som jag utgår från är då att man helt enkelt förutspår vilken demografi som lyssnar på en viss podd eller avsnitt. Och det gör ju då att man lite lättare kan rikta in. Vi vill annonsera den här typen av produkt, för då vill vi nå den här publiken. Och nu kan Acast erbjuda bättre liksom förutsägelser om att var de lyssnarna finns någonstans, vilka poddar de ska annonsera i. Så det är intressant. Och såg faktiskt också, det var lite lustigt, Acast var ett av de mest populära bolagen att lämna estimat på hos Pinpoint, såg jag nu. Pinpoint är ju liksom en där användare lämnar in sin egen estimat, eller vem som helst får lämna estimat.
Är det bra eller dåligt tecken?
Det betyder ju att den är lite populär, men det ska tilläggas att det är 30 stycken estimat, så det är inte så att det är 10 000 liksom som har lämnat estimat. Men jag tycker ändå det är lite intressant att den låg med, annars är det typ bara massa kvalitetsaktiepodden bolag som brukar med på den här listorna.
Ja, det brukar vara
klassiska Nilön-gruppen och...
Ja, bolag som är med i poddar mycket, men är det några andra poddar som har tagit upp Acast? Det känns inte som att det var ett jättehett case ändå.
Nej, och det var ju lite det som var mitt liksom, som jag gillar med här också, att det känns som att det här är lite bortglömt, trots att det är en guldgruva när det gäller, ja, man äger ju som sagt i princip hela poddmarknaden liksom. Det finns väldigt få konkurrenter och bolaget är lite bortglömt.
Ja, men jag sitter och flyttar runt lite på Twitter, lite Twitter-trådar och så, men ja, det är ju inget så här superpopulärt.
Nej,
men
och det är lite intressant då att det ändå har ett 30 estimat, det är ändå ganska mycket tycker jag, för som sagt, ett av de mest populära på Pinpoint. Man slog i alla fall estimaten med över 10%. Jag tror också att man slog övriga marknadens förväntningar i och med att aktien steg över 10% på rapporten. Jag tror som mest var uppe 14% eller sånt där. Ja, och jag såg idag också, 8 maj, när vi spelade in där så höjde Carnegie riktkursen också från 13 till 16 kronor. Och aktien handlas idag i 13 kronor exakt. Jag tycker att riktkursen ligger lite högre än så, kanske snarare någonstans mellan 15 och 20 kronor. Men då pratar jag lite mer långsiktigt också. Alltså jag tror att det här är ett case lite sådär, skulle kunna vara ett byrålådan-case om de fortsätter exekvera. Men ja, fortfarande som sagt intressant. Jag tycker fortfarande att det ser ganska billigt ut, men det är ganska mycket som ska infrias. Ja, intressant bolag. Det kan ju också bli så. Det är lite det jag hoppas på, att det är liksom, blir lite momentum kring det här. Som sagt, nu var det ändå några som lämnade estimat på det. Det börjar snackas lite mer om det. Aktien gick upp ganska rätt på sin rapport. Kan man visa ett positivt EBITDA? Visa att annonsmarknaden börjar komma tillbaka runt 2024. Det är ganska många liksom, saker som kan klicka samtidigt. Vilket gör då att man kan få lite en överdriven uppgång förhoppningsvis. Det är det jag sitter och hoppas på lite. Och då tror jag som sagt snarare att man kan närma sig mer. I allra bästa fall kanske närmare 18-20 kronor någonting. Men det är väldigt, väldigt håsigt. Och en fet disclaimer här är att jag köpte lite aktier sen efter vi hade släppt avsnittet också. Jag tyckte att det här kändes intressant.
Såklart frontrun han rapporten.
Eller efterrun när vi pratade.
Ja, den prickade jag faktiskt. Det var glatt. Jag köpte lite mer också på rapportdagen.
Ja, men jag tycker en sak du sa där är nog väldigt viktig för caset i närtid. Och det är det här med när man vänder till lönsamhet. Och det är någonting som får oproportionerligt stor effekt ofta. Även om det är helt väntat så ser man ju ofta att det leder till att ja, massa folk som bara köper lönsamma bolag kommer in. Det kommer massa rubriker och de vänder till lönsamhet och så vidare. Så att jag köpte faktiskt också en ministek på rapporten. Jag tror det var typ 0,5% av portföljen. Men det är ju egentligen bara på grund av den här tesen att när de väl vänder till lönsamhet, om det är nästa kvartal eller nästnästa, så kommer förmodligen aktien gå ganska bra. Kanske späckas upp också inför att den kommer att vända till lönsamhet. Så att jag tycker det ser intressant ut.
Sen ska man ju tillägga sagt lönsamhet på EBITDA-nivå. Så vi kommer ju inte få in de här PE-investerarna som går på PE-tal, tror jag inte. Men det finns många, liksom, det finns en liten katalysator i med att man kan leverera, kanske nu har man gjort två bra rapporter i raden då. Får man in två, tre, liksom, en, två till, så det är ganska mycket som börjar peka uppåt och blir lite, kan det bli lite hås kring det. Man får lite momentum och det är den typen av, jag gillar den typen av case väldigt mycket. De brukar kunna spela ut väldigt bra.
Ja, det...
Jag ska prata lite om ett annat sånt case lite senare idag också.
Precis, typ 2 miljarder kronor för världens största poddplattform.
Och, ja, jag vet, du är väldigt inne på uppköpscaset här att, vi har ju pratat lite om det i veckan.
Inte alls, men 2 miljarder för världens största plattform, oavsett vilken bransch, är jävligt lite pengar. Liksom så här, om du bara kikar absoluta tal, så att det kommer ju, och så nu när svenska kronan och räntesänkningen och så kommer precis som det gör, så finns ju absolut den möjligheten. Men just att det är ett väldigt litet bolag i inflektion gör ju att det liksom är intressant från flera håll och kanter.
Det fanns ju det här bolaget Tixpack. De var ju världens största plattform för hundbajspåsar. De har ju varit avnoterade. Men det var ju också billigare än 2 miljarder.
Sant, absolut, absolut.
Touché, Fabian.
Så att det beror lite på vad det är för plattform. Nej, men jag håller helt med dig, Fabian. Håller helt med dig. 2 miljarder för världens största poddplattform för ett medium som växer 15% per år. Det låter för billigt. Och vi pratade ju lite om det i veckan liksom mellan oss. Att... uppköpsdelen. Jag brukar aldrig spekulera i uppköp, men det är ändå mycket liksom. Det hade ju varit väldigt attraktivt att köpa det för några som typ Spotify eller så. Köpa upp helt enkelt världens största poddplattform när man försöker etablera sig inom poddplattformar. Ja. Jag gillar Acast väldigt mycket.
Ja, speciellt när man relaterar hur många poddar typ Spotify skulle få på köpet. Men på tal om Spotify, de tror ju att 50% bruttomarginal för deras poddbusiness. De har väl lite större skala än Acast, men det visar väl på att bruttomarginalerna från Acast antagligen kommer kunna hållas höga över tid också.
Ja, och jag kan tänka mig att det där någonstans hör ihop lite med att Spotify ändå mer är en prenumerationstjänst och Acast lite mer, de är annonstunga liksom på ett annat sätt. Klart att Spotify också har lite säljavdelning, men det är väl där som är problemet. Jag kan ju tro dock att Acast, skulle de få till bra hävstång i det här med deras liksom, att de gör annonserna mer riktade med hjälp av till exempel AI och så vidare. Det kan göra att man på sikt kan till och med guida upp det där marginalmålet. Men det får vi se. Vi är inte riktigt där än. Ska vi hoppa vidare till Kambi Mise?
Det kan vi göra.
Alltså inte bettingbolaget.
Eller ska vi ta veckans sågning först? Det brukar vara fint att ha lite kort.
Ja, den har vi glömt bort. Förlåt.
Ja, jag tänkte det. Den är inte jättelång. Men den får ändå awardet den här gången. Jag tror de fick det några gånger i aktiesnack också. Och det, man har haft lite historia av att göra konstiga saker senaste åren. Och nu har man fått bud från typ ledningen på att bli utköpta. Och då ska ju styrelsen ofta, eller styrelsen ska ju rekommendera då om man tar emot budet eller inte. Och ofta hyr man då in någon som kan ge en opinion om det liksom är rätt eller inte. Och redan det är standard, men jag tycker det är rätt konstigt att man som aktieägare ska förlita sig på att styrelsen hyr in någon konsult som berättar om man borde acceptera budet eller inte. Alltså om du inte vet om du ska acceptera budet eller inte, varför äger du aktier då överhuvudtaget om du inte vet vad du tycker bolaget är värt? Så det tycker jag är lite märkligt. Men det som är riktigt konstigt med det här, det är att awardet betalar 5 miljoner kronor i kvartalet för detta. Och normalt sett så brukar väl det här ligga på drygt 1 miljon. Och det var någon som räknade ut på Twitter att är det en konsult då som har en lön på 2500 kronor i timmen och jobbar heltid i 12,5 månad, alltså över ett år, då kommer man upp i 5 miljoner. Så jag fattar inte riktigt vad för konsulter som har arbetat nu under det här kvartalet och arbetat så extremt många timmar som man kommer upp i 5 miljoner. Och det går väl lite hand i hand med vad Wardit har gjort senast tiden. Det är konstiga grejer, man får liksom inte riktigt full insikt. Varför kostar det 5 miljoner istället för 1 miljon? Det har de inte riktigt svarat på. Så jag tycker att Wardit fortsätter ändå gå från oklarhet till oklarhet här.
Ja, det var faktiskt väldigt märkt. Det är en ganska bra, saftig timdebitering om man ska få 5 miljoner på ett kvartal.
Ja, nej, men som du säger, de har gjort lite konstiga kapitalallokeringsbeslut. Så att, det här är väl en till bricka som faller.
Då, vill du hoppa över nu till Kambi Mise?
Ja, nu är det dags för Kambi Mise. Det är ju caset som vi hade i vår aktietävling där. Eller var jag som hade caset i vår aktietävling, rättare sagt. Det blir lite längre genomgång av Kambi idag. Det är ju ett cleantechbolag som tar hand om avloppsslam i vattenreningsverk egentligen. Och innan jag går in på rapporten som kom nu i förrgår så tänkte jag gå in lite på det viktigaste egentligen i caset. Och det är väl ordersituationen. För det här är ett bolag som drivs av väldigt stora ordrar på kanske 100-200 miljoner som man får av vattenreningsverk för att bygga ut då kambislösning i vattenreningsverket så att man renar vattnet på ett mer effektivt sätt. Och 2021 så hade man ordrat ett värde av 480 miljoner NOK. 2022 dubblades med siffran till över 1 miljard. Och sen så första 9 månaderna 2023 så ökade siffran ytterligare till 1,4 miljarder. Så det har ju varit en rätt extrem tillväxt och en fin trend under flera år nu i Kambi. Sen tyvärr så, jag hittade caset i oktober och sen september så har den trenden vänt. Så det var ju lite dålig timing på det. Men de här 7 månaderna sen september då förra året så har det bara varit 400 miljoner nog som har kommit in i orders. Alltså jämfört med då 1,4 miljarder de 9 månaderna som var innan dess. Och jag har inte hittat någon anledning egentligen till varför orderna ska vända ner så här tvärt. Jag tycker det har varit lite märkligt. Man kan ju spekulera att det är ränteuppgången. Men det borde ju då slått på 2023 minst lika hårt. För nu är det snarare spekulerat om att räntan ska gå ner och Sverige sänkte idag och så vidare. Och inflationen var väl egentligen ett större problem 2023 än vad den varit i år. Och samtidigt så har man ju expanderat till nya länder då de här bra åren. Vilket gör att man kan få mer försäljning och ha referenskunder i de länderna. Så att min slutsats är väl att det mest troligen är slump egentligen. Man får ju typ 7-8 orders per år. Så det kan ju vara så att det kommer väldigt många en månad och sen så inte så många närmaste halvåret och så vidare. Det är ju lite knepigt läge ändå. Man kan ju liksom inte sitta bara och hoppas och vänta. Men än så länge så ger jag Kambi benefit of the doubt helt enkelt. Men om vi går vidare till rapporten då. Så visar ju Kambi i varje rapport vad de räknas omsätta kommande året. Så där kunde man ju se att på bara innevarande år så kommer man inte ha supermycket omsättning det här året. Och omsättningen sjönk också från 242 till 210 miljoner och EBIT från 58 till 30 miljoner. Och det är också för man har anställt mer säljpersonal och så vidare. Så att jag tyckte inte det var helt oväntad nedgång. Jag hade räknat med en nedgång. Faktiskt hade inte gjort det dock. Jag vet inte riktigt varför de inte hade gjort det. Och aktien öppnade ner också nästan 10% på det här men har sen återhämtat sig efter det. Och det tror jag beror rätt mycket på att övriga grejer i rapporten såg ganska bra ut. Man har ju tidigare pratat i år om ett franskt projekt där man hade ingenjörsstudier liksom på ett tidigt stadie. Och där sa man nu att det redan är en contractor som har anlitats till det. Så att det verkar som att det kommer bli ett projekt där och kan bli ganska troliga då få det skulle jag säga. Sen gick man ner rätt mycket på årsredovisningen den kom för några månader sedan. Och jag tror det var för att Outlooken inte var så framåtlutad där som det har varit vid andra tillfällen. Men nu la man in ett stycke i rapporten där man skrev att the pipeline of potential projects continues to increase with more projects getting closer to award. Och det hade man inte med då i årsredovisningen eller Q4-rapporten. Det var ju mycket mer bullish i rapporten. Sen fick man en fråga på konfkallet, är ni mer bullish nu än vad ni var vid årsskiftet för att det ser ut så i rapporten? Och då svarade de att nej, men det är ingen signifikant skillnad där. Så lite mixade signaler om man kollar jämför med vad de skrev och vad de sa på konfkallet. Men jag tycker ändå att det är svagt positivt i min bok att man ändrar hur man skriver i rapporten. Och sen så kollar man då på orderingången så hade man ju bara en order man fick i Q1 som var så här stor för att bygga de här vattenreningsverken. Och då fick man reda på att den var över 200 miljoner men nu visade det sig att den var på 300 miljoner. Så det var ju också en positiv pusselbit att man visste inte om exakt hur stor den var men den var liksom 100 miljoner större än vad den hade kunnat vara. Och sen så slutligen så har man pratat lite om att bruttomarginalen ska sjunka. Men den var stabil och ökade faktiskt med 1% från föregående kvartal, alltså Q4. Jag tycker sammanfattningsvis så var det lite högre orderingång på grund av den här bauta-ordern än vad det var väntat. Det var ändå lite mer positiva tongångar i Outlooken. Bruttomarginalen håller sig stabil. Och sen så var omsättningen och resultatet lite lägre än vad jag trodde. Men också ganska mycket lägre än vad jag faktiskt trodde då. Men jag tycker ändå att det är lite viktigare med framåtblickande indikatorer än vad de bakåtblickade är. Så jag känner mig ändå ganska nöjd med rapporten faktiskt. Och kollar man värderingen nu så ligger EV/EBIT på 9 på rullande 12 månader. Och för 2024 så är det svårt att säga. Men får de samma EBIT som det här kvartalet, resterande kvartal, vilket de inte riktigt borde få, säsongsmässigt så är Q1 lite svagare. Man är en del som säljer lite gödsel, och det gör man ju inte i norra Europa på vintern, så den är lite svagare. Men om det skulle vara så att de kvartalen är likadana som Q1 nu, då har man EV-EBIT 15. Jag tror väl att någonstans mellan 9 till 15 i EV-EBIT på 2024 för en marknadsledare inom cleantech. Men sen samtidigt så har man ju negativa vågskålen att orderingången har blivit sämre senaste halvåret. Så att det behövs ju att det inte är någon ny trend som håller på att gå neråt för att det här caset ska vara intressant. Men som sagt, jag hoppas att det är en tillfällig orderingångssvacka, och jag äger fortfarande aktier.
Apropå svackor i orderingång så tänkte jag prata lite om Maven Wireless. Det här bolaget tog upp i avsnitt 312. Aktien är upp 50% sedan dess. Jag har dock sålt mina aktier. Jag sålde dem kring 18 kronor. Aktien står idag i drygt 19. Och korta pitchen här för bolaget. De håller på med trådlös täckning inomhus. Lite förenklat här, men låt säga att du åker tunnelbana. Ja, då når ju inte liksom masterna ner dit för din telefon. Så då kan man dra in ledningar och master inomhus så man får bättre täckning. Och det här har jättemycket applikationer för olika syften. Inte minst i och med att isolering i hus och sådana saker är mycket starkare då, så man behöver bättre täckning inomhus. Det drar mindre el också och så vidare. Man kan lyssna på avsnitt 312 som sagt om man vill höra mer om själva bolaget. De kommer i alla fall med rapport nu häromdagen. Det var väl också 7 maj, alltså 2 dagar innan podden släpps. Och det stora här är ju det är stor oro har det varit kring orderboken. Det var det vi fick väldigt mycket kommentarer om när jag pratade om det i podden. Det var många som skrev med, hur ser du egentligen på orderboken? Ska man inte oroa sig för orderboken? Jag tror att det kommer gå åt fanders för det här bolaget, skrev folk, för orderboken är så svag. Det som är grejen dock med den här orderboken är ju att den var onormalt stor innan. Och här blir det ju att man får sätta tillit till ledningen. Har de verkligen koll på läget, eller sitter de och ljuger för en, eller att de har dålig koll? Ibland vet ju inte ledningen själva exakt vad som händer på marknaden. Men det man kan prata om, det är ju så att orderboken varit onormalt stor efter pandemin, och det hade ju att göra med den här komponentbristen. Den normala, eller leveranstiden, alltså framförhållningen som kunden hade när de la ordrar var upp till 15 månader efter pandemiperioden. Så att de la en order över ett år innan de faktiskt behövde leveransen. Den normala leveranstiden är snarare kanske 3 månader här. Så att det är det som håller på att hända med orderboken, att den håller på att minska för att kunden helt enkelt lägger orders med kortare framförhållning. Men det där är ju också såklart en stor risk. Jag håller helt med om det. För det kan ju vara som så att det inte är en normalisering, utan att det är att folk vill ha mindre av de här produkterna. Och då har man ju lite körigt. Men man säger faktiskt också det att inledningen 2024 har varit solid och bra, men orderingången är lite för låg för att möta våra högt ställda förväntningar på året efter det starka 2023. Och därför sänker man själva också lite tillväxtförväntningarna för innevarande och kommande år. Så bolaget säger att det inte bara är en normalisering, utan det är faktiskt också lite sämre tillväxttakt än man hoppas på. Och det som är lite oroligt här, det var därför jag sålde mina aktier. Jag vågar inte riktigt syna den här rapporten. Och det har att göra egentligen med att Q1 nu som kom, det var egentligen liksom sista rapporten här nu där man mötte låga jämförelsetal, eller liksom relativt lätta jämförelsetal. Sen under Q2 2023, alltså Q2 2023, då växte man ju över 200%. I Q3 förut växte man över 100%. Så det kommer vara riktigt, riktigt tuffa jämförelsetal som man kommer upp mot nu. Och därav tror jag tyvärr, jag tycker om bolaget jättemycket. Jag tror att aktien på lång sikt är väldigt intressant, för jag tror att det här bolaget, jag tycker det känns som de exekverar. De verkar en jätteintressant sektor, har bra teknik och det finns många tillväxtfaktorer framåt. Men tittar man bara, liksom, tänker man aktiemässigt, det här med katalysatorer som vi pratar om, vad är det som ska egentligen få en aktie att gå upp på kort sikt? När vi pratar om Acast finns det en del saker som liksom känns som de kommer falla ut under 2024, vilket är positivt, och då kommer folk förhoppningsvis få aktien lite uppmärksamhet. I Maven tror jag tyvärr att det kommer vara omvända, det vill säga att även om bolaget kommer exekvera och allting ser bra ut, så kommer det vara liksom tuffa komps, och då kommer folk tycka att det är tråkigt att äga en aktie. Så jag är inte så jättepositiv till Maven som aktie, men väldigt positiv till Maven som bolag under 2024. Just nu handlas det till P/E 24 på rullande 12. Börsvärdet ligger precis kring miljarden. Här är lite intressant. Vi har ju pratat mycket om att kring miljarder någonstans så börjar det här med fondflöden och sånt kanske komma också. Jag vet inte, det jag har hört lite grann det är att man har höjt de där kraven lite i och med att det har varit så dålig likviditet i många bolag nu. Att man kanske snarare måste upp i en 2 miljarder. Men det finns ju inga garantier bara för att man når 1 miljard eller 2 miljarder att det kommer in fondflöden.
Jo, men det kan ju stämma. Jag vet att Petter Hedborg la upp en intressant graf på det där han visade att det var ju liksom en effekt som började där men som pågick. Nu minns jag inte exakt hur det var, men det var liksom upp till 15-20 miljarder tror jag, om jag inte minns fel. Och det var ungefär lika stor effekt liksom hela vägen.
Ja.
Och det är ju mycket på grund av att de här lite större fonderna, om du har liksom 45 miljarder market cap, då kan du inte titta på mig. Men liksom, utan då måste du kolla på ännu större, även om det är en miljard.
Ja, och jag tror ju att det där kommer komma någon gång i Maven. För jag tycker som sagt att det här ser ut att vara ett kvalitetsbolag. De har väldigt intressant teknik, det är inte superdyrt. Så att, men jag tror att 2024 kanske blir lite av ett mellanår. Men blickar man fram några kvartal så kommer jag absolut, jag kommer fortsätta följa Maven och är väldigt syn på att köpa tillbaka aktier här. Speciellt idag såg jag att den var ner 6%. Då vart man väldigt sugen. Men jag tror som sagt att det har några tuffa kvartal framför oss. Som sagt, vill verkligen förtydliga. Kvartalet i sig kommer inte vara tuffa. Det är jämförelsetalen som är tuffa. Men lite siffror då här i Q1 då. Man hade en kraftigt ökad marginal. Det var ju mycket det jag pratade om när vi tog upp det här bordet förut. Att här gör man en intressant resa apropå det här med att gå mot lönsamhet. Där man verkligen nu börjar nå. Man ökar sin lönsamhet, man ökar sin omsättning och då får man en hävstång. Marginal och omsättning ökar, då exploderar ju vinsten uppåt. Och det är det som håller på att hända i Maven, vilket ju är superhäftigt. Och i Q1 ökade man också marginalen. Bruttomarginalen ökade från 36% samma kvartal förra året till 47%, alltså över 10 procentenheter på ett år. Och det här är en mix av nya priser och normalisering av kostnader för komponenter. Jag tror vi pratade om det när vi pratade om bolaget sist, att komponentpriserna har ju kommit ner samtidigt som man har liksom hållit samma pris ut mot kunder och till och med kanske ökat priserna lite grann. På sikt borde det där gå ihop lite mer igen, så att man får faktiskt lite sämre marginal kanske. Men väldigt intressant ändå. Orderingången är lite drygt hälften av man gjorde samma kvartal förra året. Totalt är orderboken nu 80 miljoner. Och då kan det tilläggas att på det här kvartalet så omsätter man ju runt 50. Så att orderboken är ju inte alls lika stor som den har varit förut. Och den täcker ju absolut inte in ett helt år. Och som sagt, man säger också att orderingången är lite för lågt. Men då har man annars en höga förväntningar. Vinst per aktie ökar 140%, men det är ju som sagt från låga nivåer. Från 5 öre förra Q1 till 12 öre detta kvartal. Och vinstmarginalen ligger nu på 12%. Och man har hållit nu, säger jag, över 10% ett par kvartal. Så att det är, man har helt enkelt gjort en väldigt fin lönsamhetsresa som jag tror kommer hålla i sig. Penser gick ut och sänkte sitt motiverade värde. De hade en riktkurs på 24-26 kronor. Nu är riktkursen 20-24 kronor. Och då kan man som jämförelse säga att aktien just nu handlas i ungefär 18-19 kronor någonting efter dagens nedgång då. Och de sänker tillväxt, de sänker värdet på grund av att de sänker tillväxtförväntningarna för både innevarande och kommande år. Och det har ju återigen, de säger att alla drivarna liksom av tillväxt ligger kvar, men man går emot de här tuffa jämförelsetalen nu och det håller jag helt med om. Och de har haft ganska liksom, ja, men ganska aggressiva estimat på EBIT-marginalen. De har menat på att EBIT-marginalen ska öka från 10% enheter till 20% enheter 2024. Jag sa att jag räknade 15-20% någonstans, så inte riktigt lika aggressivt. Men de har ju sett ut och lyckats väldigt bra med det här. Och mina mest optimistiska estimat, eller gamla nu, jag har inte uppdaterat för den här Q1, men då räknade jag att det här låg kring P10. Nu har ju då aktien gått upp som sagt 50% sedan dess och vi måste justera ner tillväxtsiffrorna lite grann. Så idag kanske snarare är P15-20 någonting. Jag tycker fortfarande att det är ganska billigt, men det som oroar lite som sagt i orderboken och framförallt de här väldigt tuffa jämförelsekvartalen man kommer upp mot. Så jag tror lite som jag sa, 2024 blir lite ett mellanår, man kanske kan invänta ett lite bättre läge om man som sagt inte ska lägga det här i byrålådan, för jag tror att på sikt är det ett fint bolag. Och en sista liten kommentar man kan nämna här, de lanserar en ny produktplattform under kvartalet och det handlar om 5G inomhustäckning. Det här är en produktplattform som heter Nimbus. Och det här blir väldigt intressant. Fram till idag så har man framförallt levererat 5G-system till Asien. Men nu börjar man bygga ut det här även inom Europa. Alltså inomhus 5G-teknik ska tilläggas. Så att man tror att den här plattformen kommer bli väldigt framgångsrik i Europa. Pence pratar mycket också om Nordamerika. Där Maven börjar etablera sig. Och det där står ju för en tredjedel ungefär av världsmarknaden. Så det kan också bli väldigt intressant. Så det finns mycket fortfarande kvarfaktorer för det här bolaget att driva på tillväxten. Men med risk för att det låter lite tjatigt så tror jag att 2024 blir lite tufft år. Bara på grund av att jämförelsesiffrorna är så pass tuffa.
Mange, vad tror du om värderingen där? Du som är gammal telekomfantast.
Ja, men det är lite svårt med sådana här case, framförallt när man ska analysera dem. Jag tycker det är enklare typ att få reda på hur bra en produkt som Apple och liknande är, för då kan du pröva telefonen och känna och klämma på den, läsa reviews och så vidare. Men det är väldigt svårt att få reviews på liksom hur Maven är, då får man mer lita på vad management säger. Och det gör ju lite, tycker jag, att det ska vara lite rabatt. Och sen så kan det ju svänga väldigt mycket vad som är populärt. Svårt att liksom ha koll på konkurrenter. Men det är ändå positivt, tycker jag, att de ökar bruttomarginalen. För det är ju en sån grej att om det väl blir en ordentlig försäljningsökning så åker mycket ner på sista raden då. Så det tycker jag ändå ska ge lite högre värdering. Men jag tycker ju att över P15 ska man nog inte ha för ett sånt här typ av bolag egentligen. Även om det växer snabbt.
Nej, och det är lite också så. Det här är ett bolag som är, det kan vara ganska slaget mellan kvartalen. I och med att ordrarna kan vara ganska stora. Så det påverkar ganska mycket. Det är ju väldigt projektstyrt. Det är inte så mycket återkommande intäkter. Utan det är liksom projekt i form av nya stora installationer. Något vi nämnde apropå konkurrenter. Vi pratade ganska mycket om tekniken i det avsnittet vi gick igenom där. I avsnitt 312. Och där nämner man också just att tekniken ligger i framkant. Man ser det också på en del upphandlingar och liknande, att de ofta vinner på grund av just kvaliteten. Och som sagt, det andra som är intressant tycker jag har varit just en lönsamhetsresa. Men det är ju en väldigt stor skillnad. Aktien har sagt upp 50% sedan dess. Det gör ju ganska mycket med värderingen. Läget då tyckte jag var superattraktivt, och då ägde jag också aktier. Nu tycker jag som sagt att 2024 ser betydligt tuffare ut att möta förväntningarna. Även om jag som sagt inte tycker att det heller är dyrt, det här bolaget. Det är väl snarare rimligt värderat, skulle vi kunna säga. Ett bolag däremot som är billigt och alltid har varit billigt och ser ut att bli ännu billigare, riktigt sorgebarn, det är Raketech, räkan. Ner 30% sedan årsskiftet. Hur går det egentligen för Raketech och deras affiliate business och deras Kazumba-utbetalningar framförallt, som alla oroar sig så mycket för?
Ja, man får nästan säga ruskigt billigt nu när det är free cashflow 2-3 på 2026. Men frågan är det befogat? Raketech är också ett bolag som jag har snackat mycket om i aktiesnack. Vana lyssnare där vet nu att jag ägde aktien under 2 år fram tills i höstas egentligen, när den här tilläggsköpeskyldningen för det japanska förvärvet Kazumba sprang iväg, trots att man sa att man inte väntade sig några signifikanta ökningar där. Så det gjorde att jag fick lite mindre förtroende och det blev lite mer risk i caset helt enkelt. Nu händer ju också det lite som man har orat sig för, att de här stora tilläggsköpeskyldningarna ligger kvar, samtidigt som då Kazumba som har drivit det här inte utvecklas så bra som man hoppas på. Och det hände nu när Google kom med en uppdatering. Det gjorde att Kazumbas försäljning gick ner. Raketech minskade vinsten i Q1, kom med vinstvarning och sänkte helårsprognosen från 25 till 20 miljoner euro. Så en ganska rejäl sänkning ändå så här tidigt på året. Och det som gör att investerarna är så oroliga för det här, det är ju egentligen att om det går snett så kan det ju bli egentligen en omvänd effekt från det Lifco och så vidare gjorde 2021. När man printade aktier till en hög aktiekurs och kunde köpa billiga objekt. Det man får göra nu i så fall, om det då blir en emission, vilket eventuellt kan bli, det är ju att man måste printa aktier på en väldigt låg kurs med en enorm utspädning som följd, och då är ju aktien helt plötsligt inte så billig längre. Sen är ju frågan då, kan det vara så att Kazumba-folket har fått sina tilläggsköpeskyldningar bestämda nu och därför så har de liksom stuckit och skiter lite i verksamheten och därför så har det vikt ner? Jag tror inte det är så. Jag har hört lite på ryktesväg att de har bra kontakt med Raketech. De är liksom benägna att köra vidare på det här. Och Google kommer ju verkligen med en uppdatering. Så att jag tror inte det här är någonting specifikt att ledningen sticker och så vidare. Utan jag tror det är på grund av den här tillfälliga effekten från Google då, helt enkelt.
Det där tycker jag också är så svårt att värdera i min värld. Som sagt, jag är inte insatt i affiliate-marknaden på ett sådant sätt att man vet hur det funkar riktigt. Men alltså, man har inte jobbat med det eller så. Jag tycker att det är väldigt svårt att värdera hur viktig en management är. Det känns ju på något sätt som att de här sajterna, de ligger ju ute, de borde väl bara rulla på. Men jag antar att det behövs en hel del handpåläggning. Men jag tycker att min bild alltid varit att det där känns lite... Man oroar sig lite för mycket helt enkelt för att nu har de fått sina earnouts och då ska de bara sticka. Jag har så svårt att se det, men man vet ju sannolikt inte... Vet jag någonsin inte vad det är för ledning bakom Kazumba. De kanske är sådana...
Nej, men alltså, har man ett bra grundmanagement, typ om Raketech är jävligt duktiga, skulle kunna ta över tjänsten och driva vidare lika bra, då är det ingen fara egentligen. Men samtidigt så tror jag att management är jävligt viktiga i affiliatebolag. Det såg man inte minst på var det Ask Gambler som Catena Media sålde till Gig, och det gick från att vara en superdålig tillgång till att växa med typ 50% varje kvartal. Så att det visar ju verkligen hur det enda som ändrade sig var management, och utvecklingen gick liksom från skit till typ Evolution Gaming 2020. Så att det är ju ändå ett bevis på hur viktigt
management är. Och det kanske är så enkelt. Man måste väl kanske på ett fyllt sätt vara inne där och skruva hela tiden, antar jag, för att optimera hur mycket trafik man driver och så vidare. Så det kanske har mycket större påverkan än vad jag tror.
Ja, men absolut. Det är väl en börs du sitter och handlar över. Så att det är väl exakt som man sitter och daytrader, fast en annan marknad.
Ja, men exakt. Det är nog rätt mycket personkunnande som är viktigt. Men sen är ju frågan också, kommer liksom det här nedjusteringen stanna här? Eller kommer det komma fler under året? Och det vet man ju såklart inte. Men jag tycker ändå att det känns ganska rimligt att den här Google-uppdateringen kom ut, avslutades i april. Sen efter det borde ju ändå Regtech kunna säga, okej, vilken steady state ligger vi på nu efter uppdateringen? Och där liksom kunna basera sin prognos på det. Så att man vet ju såklart inte om de kommer komma med flera sänkningar, men jag tycker ändå att Basecamp känns ju helt klart som att det inte borde komma i nuläget i alla fall.
Nej, och det är väl det här som är så svårt. Sentimentet har ju varit lite negativt, kan jag säga, så att många oroar sig, och då minsta svaghet, som i det här fallet att man har plötsligt guidar man ner, då är det många som får vatten på sin kvarn och tänker, vad var det jag sa? Och sen så räcker man ut aktier. Och då blir de som har suttit med aktierna länge kanske också nervösa. Det är lite samma som jag tänker på kring Maven där, att i och med att så många oroar sig för orderingången, ser man då att orderingången visar sig bli svagare än tänkt, ja, då blir folk livrädda och hoppar av tåget.
Ja, men verkligen. Det extremt viktiga i caset är ju, kommer man kunna betala de här tilläggsköpeskyllningarna? Så jag tänkte ha lite detaljerad genomgång på det. Man säger ju nu att EBITDA kommer bli 20 miljoner euro. Och innan sa man att kassaflödet skulle vara 2 miljoner euro under vad EBITDA var. Så 18 miljoner euro i kassaflöde ungefär då. Och man ska betala 46 miljoner euro fram till Q3 2026. Om vi då kollar på hur det här ska betalas ut, så är det 18 miljoner euro 2024. Alltså exakt samma som kassaflödet beräknas vara. Sen är det 9 miljoner euro 2025 och 19 miljoner euro de första 9 månaderna 2026. Så att man klarade ju precis, om man då flyttar över lite från 2025 till 2026, vilket man såklart borde kunna göra, spara lite kassaflöde och betala extra då 2026. Det som jag tycker är rätt dåligt som Regtech gör nu, det är att man gör en utdelning på 4 miljoner euro i år, vilket man i min bok absolut inte borde göra. Och jag tror läget är lite där att nu borde man ju skippa den utdelningen, men man vill inte göra det för att det kommer ge en väldigt negativ påverkan förmodligen på aktiekursen på kort sikt.
Jag tänkte bara säga det, det ger ju också en bild återigen av att oj, vi måste hålla i pengarna för att betala de här. Det är ju betydligt mer självförtroende att dela ut pengar och säga att det är inga problem, vi kommer råd att betala de här earnoutsen ändå.
Exakt, och folk kommer förmodligen tolka in ännu mer att kanske inte bara så att vi vill vara på säkra sidan, utan snarare att vi måste göra detta för annars så går det inte. Exakt. Så att jag tror att, och det är ju ofta så tyvärr att management väljer ju ofta det som är kortsiktigt positivt framför det som är långsiktigt sunt för bolaget egentligen. Jag tror det hade varit bättre att spara de här pengarna som har lite säkerhetsmarginal, som man inte behöver göra den här nyemissionen som alla är jätterädda för. Men i alla fall, även med den här utdelningen så är det ju precis så att man klarar det här utan att göra nyemission eller ta nya lån. Och dessutom så tror jag att man skulle kunna ta lite nya lån i alla fall, för att undvika nyemission. Man har ändå nettokassa nu, så att man borde kunna ta lite mer lån i min bok. Men för mig så är det lite för lite marginaler i det här caset. Och som jag var inne på innan så är det ju så att om det inte går hela vägen och blir en nyemission, det blir utspädning på extremt låga nivåer, vilket kommer vara jättedåligt för kursen. Och dessutom så är ju det här någonting som löper fram till Q3 2026. Och jag tror inte att investerare kommer känna sig särskilt bekväma med om kassaflödet löper på som det gör i nuläget fram till 2026. För då kommer du ha 2 år framför dig där det är liksom egentligen knappt någon marginal. Och varför ska aktiekursen gå upp då egentligen när liksom läget är som det är idag? Och det är väldigt lång tid fram tills man kan se en ljusning på det. Jag tycker ändå att base case är väl någonstans att man klarar detta. Då har man även free cash flow 2-3 på 2026, och då borde väl aktien gå upp en 200% på 3 års sikt. Men samtidigt så är det väldigt stor osäkerhet i utfallet, och jag ser inte jättebra anledningar till att kursen ska gå upp närmaste året om det inte är så att verksamheten börjar vända upp. Så har man tro på att verksamheten kommer börja vända upp och vinsten öka, då tycker jag ändå att det ser bra ut. Men har man inte det i min bok, så min take är att jag avvaktar i alla fall. Men det är jätteintressant att hålla det här under uppsikt tycker jag. För att om de kommer helskinnade ur det, då är det ju typ börsens billigaste bolag helt klart.
Ja, och vi har ju också ägt aktier i RegTech i bolagsportföljen. Men sålde dem för ett tag sedan. Men det var ju mer också för att vi såg bättre RR på andra ställen. Men jag håller med om det. Det blir lite samma grej här. Jag tycker alltid man ska ha det i bakhuvudet. Det pratar ni väl mycket om på Redeye för med Mange, du som har jobbat där. Att man måste alltid fundera på vad som är det ska få en aktie att gå upp egentligen. Det är inte bara värdering. Man kan inte bara peka på att det här är jättebilligt. Ofta brukar man behöva ändå peka på vad ska få folk att ändra den värderingen i sånt fall. Och jag tror att RegTech har ett stort problem med det. Att det här kommer ligga som en våt filt över aktien fram till ja, men närmare 2026 i alla fall som du är inne på.
Exakt, man vill ha lite triggers.
Exakt.
Och triggers skulle kunna vara att vända fundamentalt i verksamheten, men då ska det göra det också. Jag ser liksom ingen anledning i nuläget varför det ska göra det. Kanske att konsumenten mår lite bättre och så vidare, men ja, det är verkligen ingenting som man kan räkna med tycker jag.
Nej, det hade varit, nej, synd sagt. Det är ett bolag som gärna har läge just för att det är så pass billigt, men sentimentet har varit väldigt negativt där. Även om jag tror i person att de kommer reda ut där. Men tveksam om aktien kommer visa några positiva signaler.
Ja, men jag är på samma nivå då.
Då så. Dags för råvarusvepet, Fabian.
Är det äntligen dags?
Jajamensan, äntligen. Ja, jag skulle ju köra det här förra veckan. Det blev skjutet till den
alla
här veckan.
Fabians mest trogna råvarufans sitter och väntar. När ska han börja prata om råvaror egentligen? Nu är det äntligen dags för er. Lyssna upp nu.
Alla tre Fabian-fans. ja, exakt. Jag tänkte dra snabbt här liksom en uppdatering kring tenn och uran, och det är de här boomer-longsen för AI. För alla som inte vill hoppa på Nvidia-tåget. Och bara en liten recap här. Jag pratade ju om tenn och bolaget Alphamin Resources i avsnitt 300. Men kort recap är att det är en råvara som behövs i typ all teknik. Inte minst AI och solenergi. Sjuk supply-demand-gap på horisonten som varit dolt de senaste åren på grund av en kortsiktig oversupply under corona, då folk såklart köpte jäkligt mycket grejer. Och det här gapet börjar visa sig under 2024 och framåt. Och likt uran är det en liksom relativt låg inputkostnad, tenn alltså, in i olika produkter. Och det gör ju att köparen är rätt opriskänslig. Det är koncentrerad produktion i Kina, Myanmar och Indonesien. Står för cirka 60% av produktionen. Så det är väldigt likt uranmarknaden. Det finns inte så många sätt att spela på det här också, vilket också är väldigt likt uran typ 2016. Tenn som råvara har ju varit rätt dött senaste året. Fram till för cirka en månad sedan då det började hända saker och tennpriset pumpade cirka 30%. Trots det är det fortfarande ner cirka 30% sen toppen 2021. Och Alphamin, den här Kongogruvan som står för cirka 7% av världsproduktionen, kom med Q1 här om vecka. Jag tänker inte gå in så mycket på siffror för att hålla det här lite kortare. Men allt verkar rulla på rätt bra där. Det stora är väl att de är klara med att investera i fyndigheten Mubapa South. Uttalar det där helt fel, men spelar roll. Och det här ska börja rulla i maj. Och det här innebär en 50% ökning i produktionen. Och man ska alltså börja trycka cirka 20 000 ton årligen. Och aktien har dragit cirka 50% sedan början på året. Tack vare den här uppgången i tennpriset. Bolaget handlas just nu till cirka strax över 3 gånger EV/EBITDA. Ett annat tennplay är australiensiska Metal 6, ticker MLX. Har inte pratat om det här tidigare. Det är en av de största tennproducenterna i världen. Det är den största i Australien. Och de äger Renaissance Tin Operation.
Och de heter alltså Metals X. Eller heter de Metal 6?
Metal 6.
Ja.
Nej, det är Metals X. Och de producerar cirka 20-25% av vad det AFM gör. Så det är liksom ett mindre bolag. Jag har som sagt inte lyft de här tidigare, för historiskt sett har de inte varit särskilt aktieägarvänliga, hamstrat cash, lagt där på dåliga uppköp och så vidare. Men det här verkar ändras lite nu. De utannonserade utannonserade nyligen 10% buyback, och de har halva market capet i cash. Det har gjort att aktien har dragit cirka 40% sen i mars. Dessutom andra triggers i närtid är att man har haft väldigt stor ägare som har suttit på säljknappen i typ ett år. Och det här har ju tryckt ner aktien, men det verkar som det här börjar komma till ett slut. Och trots det här uppgången på 40% så handlas MLX billigare nu än vad det gjorde då. Det handlas nu till cirka 2,7x EBITDA. För ett år sedan handlas det väl till cirka 3.
Och det är väldigt intressant att det här australiensiska bolaget handlas billigare än ett Kongo-bolag. Eller en Kongo-gruva. Vad är det som ligger bakom det huvudsakligen?
Det är för att den här Kongo-gruvan har skötts betydligt bättre. Och framförallt är det också listat i Kanada. Medan det här är listat på australiensiska börsen. Så att det är ju lättare för de flesta att köpa ett kanadensiskt bolag än ett australiensiskt bolag. Men sen har man också liksom lite andra kryddor i bolaget. Du har en konvertibel bond värd cirka 40 miljoner dollar. Och det är typ 20% av enterprise value. Och diverse intressen värt några miljoner. Men liksom lite krydda på moset. Det som är intressant här är ju att de här bolagen just nu är liksom billigare än tidigare. Trots uppgång på grund av den operationella hävstången. Speciellt Metas X som har högre AICC. Alltså all in liksom kostnaden i bolaget. På när TEN handlas till 25 000 dollar per ton. Så gör man cirka 50 miljoner dollar i cashflows. På 32 000 dollar per ton, vilket är idag, så gör man cirka 100 miljoner. Det är en stabil dubbling i cashflow på några liksom, 1000 extra i TEN-priset. Går vi tillbaka till 2021 highs, som är strax under 50 000 dollar per ton, så handlas MLX till EV/EBITDA 1. AFM på EV/EBITDA 2 ungefär. Så att det visar liksom lite kraften här i de här typen av bolag. Och jag tycker här att jag äger inte något av de här bolagen. Jag har varit in och ut i Alphamin, men aldrig riktigt kunnat äga. Jag har haft lite svårt med conviction, för jag har aldrig riktigt trott att det var tillräckligt billigt för ett bolag i Kongo, även om de handlas till liksom 3 gånger kassaflödet. Men med MLX öppnas en annan front upp. Det är ett australiensiskt bolag, och fortsätter de panga på med utdelning här, så ser det väldigt smaskigt ut, speciellt om TEN-priset fortsätter att stiga.
Intressant.
Ja, sen tänkte jag snabbt bara avhandla uran. Och jag tänkte hålla det här lite kort, för egentligen är det inte så intressant med bolagen där inne. För vi spekulanter drivs ju av den fysiska uranet. Både Cameco och Kap har ju kommit med, eller Kazatomprom har ju kommit med uppdateringar. Båda höjde produktionen. Cameco cirka 30%. Kap cirka 7%. Intressant här att Cameco fortsätter sin strategi av att köpa högt, sälja lågt. Och vi pratade liksom lite om det. De har ju tidigare missat lite produktionen för att ha behövt glida ut i spotmarknaden. Det som är intressant här är ju att kontraktpriset snittar cirka 75 dollar i Q1, spotpriset 94. Men enligt Cameco är inte det här ens i närheten av replacement raten. Så att vi lär väl se uranet fortsätta tugga uppåt innan vi ser nya gruvor komma online.
Vad beror den skillnad på mellan kontrakt och spotpris?
Alltså mycket har att göra med att det här är en väldigt liten marknad. Spotmarknaden är rätt irrelevant. Typ 99,9% av handeln sker i kontraktmarknaden, liksom längre perioder. Och vi snackar liksom om en marknad där 180 miljoner pounds konsumeras per år. Men några 100 000 kanske handlas på spotmarknaden.
Och spotmarknaden är då att man säljer det idag liksom till dagens pris, så att säga.
Ja, exakt. Och det är liksom mycket spekulanter som är ute där. Men också liksom att, okej, vi skulle leverera, ja, inte, nu hittar jag på det, men vi skulle leverera 1 miljon pounds till den här herren. Men vi är lite korta här, vi har bara 900 000. Ja, då glider du runt till spotmarknaden och plockar resterande. Och händer inte liksom jätteofta, men när det väl händer så sätter du tryck på spotmarknaden. Och det är där vi som spekulanter kan få åtkomst till att långa uranet om man inte vill sitta på gruvorna. Jag tycker det är 2 saker som pekar ut i kolet är mer intressant än annat. Det första är att man liksom håsar effekten av AI i sitt kol. I kolet hänvisar man till att generativ AI drar 10 gånger mer energi än en googling för liknande resultat. Och det här går i linje med en rapport som jag läste av Goldman Sachs nyligen, att elkonsumtion kan stiga upp till 50% till 2030 på grund av AI och datacenter. Och det här är ju klart bullish alla typer av energikällor. Dessutom trycker de på att de kan eventuellt behöva hitta andra källor för utbud, alltså Cameco. Och det här vi som spekulanter gillar, för det här innebär ju att om de inte kan hålla sin produktionstillväxt, om de får ytterligare produktionsproblem som de haft senaste året, ja, då kan det behöva glida ut i spotmarknaden. Och ja, vi har sett konsolidering sen i våras. Jag tycker uranmarknaden ser fortsatt intressant ut. Casato Prom pekar på att det har varit lite lägre aktivitet i både spotmarknaden och kontraktmarknaden year on year, men trots det är ju priserna i kontraktmarknaden upp, så att inte direkt negativt. Uralmarknaden, jag menar, man har suttit och pratat om att man ska ta fram nya områden så nytt utbud kan komma online, men det verkar liksom inte hända i närtid. Man har till exempel haft Uzbekistan som ett liksom område man skulle hoppas på ska kunna leverera, men det har de inte kunnat göra. Det har krossats liksom, de drömmarna, då kvalitet och kvantitet har varit långt lägre än förväntat. Och sen innan jag avslutar det här svepet så tänkte jag egentligen, det stora uppdateringen kring Iran kanske inte direkt det som producenterna kommer med, utan att amerikanska senaten antagit ett lagförslag om bannlysning av import av ryskt uran. Och man ämnar att liksom helt bannlysa uran, eller liksom rysk import av uran mellan 2028 till 2040. Såklart har man ju liksom diverse undantag om man får efterfrågeproblem inhemskt. Men det här är alltså 12% av uran i USA som har importerats av Ryssland. Enligt Cameco då så har marknaden dels inte prisat in risken här av att Ryssland liksom kommer med någon retaliation. Ja, att de kommer med någon hämnd, vilket kanske är rimligt att prisa in. Jag menar, om vi säger till Ryssland, men vi vill inte ha det längre, men vänta ut några år och sen vill vi inte ha det. Varför kan de inte bara kutta oss direkt? Och att det här är mycket liksom, självsanktionering. Och ett problem som kan uppstå för väst är att, så vitt jag vet i alla fall, är att ryska Rosatom är enda kommersiella high assay low enriched uranium producenten. Och det här används i cirka 50% av small modular reactor designs som är under utveckling. Och det är för att man vill kunna ploppa ut lite mindre kärnkraftverk här och där.
Det verkar bli väldigt populärt. Så många snackar om att det ska vara framtiden. Att det ska ligga små kärnkraftverk lite överallt, nära städer och så vidare.
Är du som expert, Fabian, har du någon take på det? Hur har det gått liksom, med den här kärnkraftverkshåsen som uppstod lite efter att man insåg att vi var beroende av Ryssland?
Ja, som sagt, det är liksom... vi har ju väldigt mycket länder som är intresserade igen. Nyligen har man väl sett typ Italien som har blivit super bullish efter att de stängde ner för x antal decennier sedan. Men vi har ju fortfarande liksom svårt att få ny produktion online. Det tar ju tid. Det är inte så att vi har ont om uran jämfört med kanske vissa andra typer av råvaror. Det är bara det att vi har inte satsat på det. Så att det blir helt plötsligt jätteintressant att sitta och pumpa kärnkraft, så är det ju bullish för den här sektorn. Sen exakt hur det går med typ SMR och så, det har jag väl liksom sämre koll på. Men den stora frågan här är om man liksom slutar med att man biter sig själv i röven genom att själv sanktionera och hålla på istället för att gå tillbaka 100 år i tiden och köra lite realpolitik. Ja, de har inte samma ideologi som vi har, men vi kanske ska liksom försöka jobba med dem ändå. Eller det är inte ens 100 år, det är ju fan Sovjetunionen. Vi hatar ju vad fan de stod för, men vi satt ju ändå och handlade med dem och höll på. Ja, jag vet inte. Vi får se framöver vad som händer. Men det var en kort liksom, liten uppdatering kring uran. Inte pratat om det länge. Som sagt, inte hänt så mycket senaste månaderna. Men jag sitter fortfarande lång uranet.
Ja, och vi äger ju Sprott. Och ska tilläggas i våran bolagsportfölj. Då var dagens avsnitt avklarat. Mycket rapporter som sagt. Det finns viss risk att det fortsätter även nästa vecka. Det finns mycket spännande rapporter som kommer in. Oavsett dock, eller just det, först. Lite innehavsdeklaration, vi pratade om det tiden. Jag äger Acast och vi äger Sprott, alltså uran, i vår bolagsportfölj. Vad äger vi mer som vi pratat om?
Jag äger nog Kambi och Acast som vi pratat om.
Jag äger ingenting vi pratat om. Alltså jag äger fysiskt uran via Sprott och Yellow Cake, men vi nämnde inte dem.
Du har inget fysiskt uran hemma?
I garderoben såklart.
Precis, bredvid det fysiska guldet lägger man det fysiska uranet. Det är bra. Oavsett vad vi har för någonting i garderoben eller inte, ska man komma ihåg att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter varinna eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Vi säger stort tack till vår sponsor Trine och besök trine.com/marketmakers eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen för att investera i grön energi och få avkastning på dina pengar.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se, på Twitter @marketmakerspod och lämna gärna en recension på iTunes och andra ställen.
Och sist men absolut minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Ha det underbart, ciao!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.